Det här avsnittet av Kick and Rush är sponsrat av Amazon Prime Video. Och du som lyssnar på den här podden har förstått någonting viktigt. Att dramat inte är slut när domaren blåser av matchen. Att transfermarknaden, matchanalysen och medieutspelen är en lika stor del av engelsk fotboll som matcherna i sig. Och till just dig har vi ett streamingtips. Dokumentären Rooney, om en av de största inom engelsk fotboll, som du kan se på Amazon Prime Video. Där hittar du även Emmy-belönade serien All or Nothing som följer lag som Manchester City eller Spurs närmare än någonsin. Testa Amazon Prime Video gratis i en månad på primevideo.com. Nu, Kick and Rush.
Podplay.
Kick and Rush, Sportexpressens podd om Premier League är tillbaka. Det är jag, Joakim Ryd, som sitter här, och bredvid mig i studion sitter Therese Strömberg.
Mm.
Ja, och Pontus Wejnemo.
Det sa du inte alls med samma entusiasm som
Nej.
Du sa Therese.
Pontus Wejnemo.
Ja, Pontus Wejnemo.
Men det stämmer, Therese. Oh, Pontus.
Ja, och Pontus här också. Jag ber om ursäkt, jag skulle vara lika entusiastisk när jag sa Pontus Wejnemo här.
Ja, vad kul. Ja. Tack, vad roligt att vara här.
Varsågod att du fick min entusiasm. Vi brukar ju vanligtvis spela in någon form av intro där vi ska göra till det. Vi valde inte göra det den här veckan med tanke på att det är krig i Europa och vi kände att vi slår snarare kanske gå direkt på sak och prata om det på något sätt. Och eftersom det här är en podd om Premier League och engelsk fotboll så tänkte vi att infallsvinkeln i det får bli en engelsk vinkel. Och i det här fallet så handlar det om Chelsea och Roman Abramovic. Där har hänt lite grejer de senaste dagarna bara då. Det är ju så att Roman Abramovic är fortfarande ägare för Chelsea, men han har lämnat över förvaltningen av klubben till Chelseas välgörenhetsstiftelse. Det är det ena. Det andra är att Chelsea publicerade ett uttalande på sin sajt där de inte nämner ord som exempelvis invasion eller fördömer, och man nämner inte landet Ryssland. Däremot nämner Chelsea citat situationen i Ukraina i ett uttalande. På sajten då kan man läsa: "The situation in Ukraine is horrific and devastating. Chelsea FC's thoughts are with everyone in Ukraine. Everyone at the club is praying for peace." That's it, det är meddelandet liksom. Så de verkar tycka att krig är dåligt, och om det inte är krig så är det bättre. Det är typ det man skriver. Men
de säger inte att det är krig.
De säger ingenting faktiskt. Men vad är det här ens? Alltså, börja med Chelseas uttalande. Det känns ju otroligt tandlöst i sånt här tillfället.
Det är ingenting. Det var där. Det är, eller jo, någonting är det. Det är upprörande faktiskt. Att man inte på liksom ett tydligare sätt visar, för att även om liksom i allt det här så finns det ju säkert folk som ifrågasätter så, men vad spelar det för roll om Chelsea säger si eller så, eller om en klubb säger si eller så, eller om en klubb gör whatever. Det har ju varit otroligt mycket olika typer av uttryck för stöd under de här senaste dagarna i fotbollsvärlden, med att det har varit olika, ja men, ukrainska flaggor på arenor, och det har skanderats Ukraina på arenor, och både fotbollsspelare och supportrar och alla möjliga runt fotbollen har ju visat sitt stöd på ett eller annat sätt. Och det är klart att det ändå betyder någonting, även om det inte kan göra kanske någon direkt skillnad, så är det ju saker som betyder någonting. Och då är det ju upprörande att Chelsea, som ändå tar sig tiden att skriva någonting, inte skriver någonting alls, tycker jag.
Ja, det är ju men det är ju bara, det är ju lite skrattretande. Alltså, det hade varit bättre att inte skriva någonting överhuvudtaget. Mm. Alla vet vilka kopplingar Chelsea har till Ryssland. Det här gör ju bara någonstans ännu tydligare vilket knä man sitter i. Liksom. Mm.
Och det känns också som att det här var någonting som var lite mer framtvingat än någonting annat. Det fanns liksom... Jag tvivlar inte på att det förmodligen finns folk inom Chelsea som vill säkert fördöma det här, och som på riktigt tycker att det är fruktansvärt. Det är inte det som är ifrågasättandet, utan det är ju mer det som Pontus är inne på. Och... men just det här att man ändå skriver någonting, det känns som att det kändes väldigt framtvingat, att de känner att vi måste säga någonting med tanke på våra kopplingar till Ryssland. Ja. Men sen så väljer man att inte fullt ut faktiskt säga någonting.
Ja, det är som att de har känt att vi måste, ur ett PR-syfte så måste vi skriva någonting. Mm. Man har skrivit en fördömande och man har skickat den till Roman Abramovic och han sagt så här kan ni inte skriva.
Nej, men det
är så det känns.
Jag såg någon som vinklade, om det var någon av de större, typ AP eller någonting sånt där, alltså Associated Press, som hade vinklat det som om att Chelsea condemns Och man bara, ja, fast nej, det gjorde de inte. De sa ju ingenting i uttalandet. De har ju inte fördömt någonting.
De tycker synd om folket i Ukraina.
Och det, är så här, och det var så intressant att se uttalandet. För du la upp det också på Twitter och scrollade. Man tänkte, ja, men det kommer nej, det var det där. Det, ja, var de där,
det, var, liksom.
Det jag läste upp är bokstavligen vad de sa. Ja. De har inte sagt något annat. Liksom. Nej. Men om man ska ta och kanske förklara lite grann Roman Abramovich, varför det faktiskt är otroligt komplicerat att han äger Chelsea. Vem är han?
Ja, det beror långt tillbaka man ska gå, men det är klart att det är superproblematiskt. Alltså, han har åtminstone haft extremt täta band till Vladimir Putin. Mm. Han har ju varit liksom hans utsända i olika delar av Ryssland för att bygga upp områden, för att få ekonomin att blomstra på olika ställen, för att investera pengar i områden så att Ryssland ska liksom blomstra. Han har haft det tidigare. Han har ju väldigt täta band med Boris Berezovsky, som också är en oligark som dog under mystiska omständigheter i London för typ 10 år sedan. Där man, ja, det går liksom att man kan föreställa sig att han inte, att hans bortgång var liksom, det fanns saker runt den. Och Abramovich har ju, han bor ju i Israel av en anledning. Alltså Vladimir Putin har ju fört ett krig mot de här oligarkerna, eftersom oligarkerna förde ett krig mot Vladimir Putin. Och Roman Abramovich var den oligark som kanske var smartast att inte liksom ta det kriget fullt ut. Mm. För det gjorde ju andra, och de lever liksom inte längre. Men å andra sidan så, det var ju Vladimir Putins, eller Roman Abramovich affärskamrat dog liksom 2013 typ, och Roman Abramovich var högst delaktig i att se till att Ryssland fick VM 2018. Efter VM så fick Vladimir Putin en jakt av Roman Abramovich, så det finns väldigt nära kopplingar i den, ja, just den delen, att hur har Ryssland använt fotbollen för att tvätta sitt varumärke, för att kunna infiltrera, för att kunna investera i Europa och i fotbollsvärlden, och vilken roll Roman Abramovich haft i det. Och det är väl det som är problematiska, för Roman Abramovich köpte Chelsea i mångt och mycket av den anledningen att Ryssland skulle få VM. Alltså det är ju, det finns ju teorier som är så i alla fall, att Ryssland hade inte kunnat få VM om inte Chelsea hade köpts av Roman Abramovich. Och eller någon annan, kanske en annan klubb, men ja, ni fattar.
På samma sätt som Qatar. PSG och Qatar, ja. Och Qatar-VM som ska eventuellt avspelas senare.
Ja, för det är ju väldigt tydligt. Där har ju Qatar liksom, infiltrerat hela UEFA och FIFA. Liksom. Det är ju väldigt problematiskt också. Att man använder sig av de här klubb, man köper en klubb och sen så kan landet någonstans bygga sig in i organisationen och organen. Och det gjorde ju Ryssland också. Gazprom är ju huvudsponsor till Champions League till exempel.
Och de blev av med Champions League-finalen nu i Ryssland, och man funderar på om Gazprom inte ska få sponsra Champions League.
Man måste ju ta sådana beslut. Liksom. Och där har Roman Abramovich spelat en jättestor roll för Ryssland i att kunna få ett VM och att kunna investera pengar i västvärlden, eller att västvärlden ska investera pengar i Ryssland. Så han har haft väldigt täta band. Fotbollen och Rysslands frammarsch, kanske man kan säga. Men alltså att den ekonomiska delvisa tillväxten som har funnits de senaste 20 åren har ju haft en väldigt nära koppling till fotbollen. Så Roman Abramovich har spelat en viktig roll. Sen är han inte idag liksom Putins bästa vän som hänger och åker på semester tillsammans. Det är han ju inte. Jag tror att han är förmodligen livrädd för Vladimir Putin.
Sannolikt, ja.
Ja, och det ska man ju komma ihåg. Nu blev ju Abramovich medlare i konflikten mellan Ukraina och Ryssland till exempel.
Ja, kommer nyhet om det idag, precis.
Ja, och jag tror att Roman Abramovich har ju en komplicerat förhållande till Vladimir Putin och till Ryssland. Ja. Men det finns liksom inga tvivel om att Ryssland har utnyttjat fotbollen för att vinna liksom makt eller sportwasha sig, som vi ju pratar om ganska ofta. Och Roman Abramovichs roll i det är ju stor. Den är ju jättestor. Så det är väl ungefär det som är det problematiska i att Roman Abramovich äger Chelsea. Sen finns det många fler problematiska saker med Roman Abramovich, som hela Sibneft, uppköpandet av folks tillgångar och så vidare på 90-talet. Men det är väl hans problem.
Precis, det är hur långt tillbaka man ska gå.
Ja. Som sagt. Men Chelsea-delen i det här är ju, de har liksom spelat en roll för att Ryssland har tagit sig in på fotbollsmarknaden. Mm. Det är en tydlig koppling mellan att Roman Abramovich köper Chelsea och att Ryssland får fotbolls-VM till exempel.
Men så om man ska ta det till nästa steg egentligen då, Är det här egentligen en fråga som börjar med FA, UEFA och FIFA som tillåter att det här sker?
Ja, och en massa andra nationsförbund också såklart som ju också har varit i allra högsta grad delaktiga i att inte bara Ryssland, för att det här liksom, det vare sig börjar eller slutar med just Ryssland, utan det är ju det handlar ju om en massa olika stater som Qatar till exempel och sättet som de har fått ett fotbolls-VM och alltså den här sportswashingen går ju hur långt som helst. Mm. Bara det att liksom fotbollslag springer runt med liksom tröjor som uppmanar att fly Emirates till exempel. Det är också en typ av sportswashing. Mm. Att man säljer ut sina arenanamn och allt det här och det är ju jätteproblematiskt och det har ju pratats länge om sportswashing och det har ju pratats ganska mycket. Det känns som att det har blivit mer och mer de senaste åren om problemen med FIFA och UEFA då, som ju är liksom fotbollens styrande organ och som är de som man egentligen ska, där ska det ju sitta människor som man har förtroende för i den bästa av världar.
Människor som man kan, med det på något sätt.
Ja, men, ja, precis. Ja. Människor som man kan lita på gör det bästa för fotbollen. Mm. Och det som har hänt de senaste, ja, men, säg 20 åren då, har ju inte varit det bästa för fotbollen. Och är inte det bästa för fotbollen. Och där behöver man ju dels, det känns ju tröstlöst med FIFA framförallt eftersom att när Infantino kom in efter Sepp Blatter så skulle det vara, nu är det nytt liksom. Nu har de rensat ur alla de här korrumperade skurkarna liksom, och de folk har satt sig i fängelse och dömts och allt möjligt. Men nu visar det ju sig med FIFAs uttalanden kring till exempel Rysslands deltagande i VM-playoffet och också då framtida landskamper efter det, ett VM till exempel. Med deras uttalanden så visar man ju att allting är ju fortfarande jättemörkt.
Mm. Verkligen.
Och det är ju där som är, det är ju lätt att sitta här och säga nu, men det har ju också sagts innan att det har inte egentligen funnits, fotbollen har inte varit tvungen att ta den här, att välja den här vägen. Men den har valt att göra det ändå. Mm. Och det vi ser nu är ju, det här blir ju sättet som kriget i Ukraina liksom kopplas till fotbollen på en massa olika sätt. Det blir ju också det liksom ultimata beviset på att sportswashing fungerar. Och att om det var någon som fortfarande tänkte att fotboll och politik inte ska höra ihop, så är ju fotboll och politik väldigt mycket insyltat i varandra. Och fotbollen är ju, det är ju liksom FIFA och UEFA har ju låtit det hända. Samtidigt som de har sagt åt supportrar på arenor att man inte får ha banderoller med politiska budskap, mm, till exempel. Så att allting det här är ju otroligt... det är ju väldigt enkelt samtidigt som det är väldigt komplicerat. För det är också ett maskineri som bara har snurrat på utan att någon egentligen har sagt ifrån. Det är ju först nu egentligen som det på allvar sägs ifrån. När Sverige vägrar spela mot Ryssland, när Polen och Tjeckien vägrar spela mot Ryssland, England går ut så att de kommer inte heller spela mot Ryssland, Schweiz var väl ute, Danmark,
Skottland.
Ja, det hinner säkert dyka upp fler länder också innan det här.
Säkert var det 5 stycken just nu sen vi satt oss.
Ja, men precis. Ja,
men folk vågar säga ifrån på ett annat sätt.
Nu är det en annan, nu är det en skillnad, för här är ju, här spelar inte pengar den rollen längre som, men, och det är det som är, det är det som är hela, det är därför de gör så här, för att oj, här finns det mycket pengar att hämta. Mm. Då kan vi hitta kryphål, då tar vi inte ställning, vi stänger inte av diverse, ja, men vi stänger inte av Ryssland eller Qatar, för det finns pengar där. Vi tillåter det här för det finns pengar där, men nu börjar det komma ekonomiska sanktioner mot Ryssland till exempel, och även liksom statsöverhuvuden fördömer det, och då går det liksom inte att gömma sig bakom pengarna längre. För det är ju samma sak egentligen med att man tillåter Saudiarabien att köpa Newcastle. Mm. Det finns pengar där. Det går ju emot alla regler som finns. Det står ju i stadgarna liksom att en stat får inte äga en Premier League-klubb. Och det ser ju dina barn, som jag sa innan vi spelade in, dina barn Jocke ser ju att det är Saudiarabien som äger Newcastle.
Det gör de. Han brukar stå, min äldsta brukar stå och peka, titta, de äger Newcastle.
Ja. Jo, du ser. Men Premier League säger att nej, det är inte Saudiarabien, det är Amanda Stavley som äger Newcastle. Så bara, alltså, nej, det är det inte. Det är det inte. Men de går runt det där för att ja, men det finns pengar att hämta. Mm. Och nu ser man att okej, det finns kanske något annat än pengar i det här fallet. Och PR-mässiga... Det PR-mässiga skadan som det skulle göra att följa pengarna är kanske inte värd det. De ser en ekonomisk nedsida att följa liksom sponsorerna. Så.
Men det man hoppas att, det här, att utfallet av det här ska bli, alltså ett önskvärt scenario framåt, om man liksom ska tänka på vad det här ska innebära för fotbollen framåt. Ett önskvärt scenario hade ju faktiskt varit att till exempel förtroendet för FIFA, det har ju bland oss som liksom har läst mycket och bevakat mycket och många som har liksom konsumerat, om man ska kalla det för FIFA-journalistik eller vad man ska kalla det, så har ju inte förtroendet varit högt på jättelänge. Mm. Men någonstans så måste det vara fullständigt raserat hos precis alla nu. Så en önskvärd liksom, effekt av det här hade ju varit att till exempel nationsförbunden, alltså FIFA är väl i grunden en demokratisk organisation. Mm. Att nationsförbunden nu sätter ner foten och säger att vi kan inte ha det så här längre. Vi kan inte ha det på det här sättet att till exempel all den sportswashing runt Ryssland och Rysslands VM. Allt det här som händer med att Qatar ska få arrangera ett VM och att tusentals människoliv ska det få kosta. För att det ska spelas ett fotbolls-VM och då får det kosta vad det kostar. Att det blir liksom en självrannsakan någonstans inom fotbollen.
Ja, men vi borde
se... vems pengar vill vi verkligen ha?
Ja, men nu borde vi se vad liksom det problematiska med att ha ägare egentligen.
Ja.
Alltså, det är, i den bästa av världen så... Då stryker vi det. Alla fotbollsklubbar ska vara supporterägda. Mm. Då har vi en helt annan... Det är klart att det finns problematik med typ Bayern München som ju också ägs till viss del av skurkstater. Liksom. Men det är ju ändå någonstans... Det är typ det enda vi kan göra för att fotbollen inte ska bli exploaterad. Alltså, om alla klubbar var supporterägda, då skulle inte en klubb kunna springa iväg och köpa... Då skulle man ändå ha den där... Det skulle inte bli den här... Ja, som det blev när Chelsea köptes av Roman Abramovich, att en klubb helt plötsligt bara oj, nu fick en massa pengar och kunde köpa spelare, utan vi skulle ha, det skulle ändå funka, och det är väl liksom där vi behöver förstå att fotbollen har ju drivs så jävla mycket av de här ägarna som har sina agendor.
Mm.
Varför köper de en klubb? Är det för att investera för sina pengar eller är det för att sprida någon form av budskap? Vad är liksom motivet bakom att köpa en klubb? Och det är så här, varför ska det finnas ett motiv bakom att köpa en klubb? Du investerar väl i en klubb för att du älskar den. Det ska ju vara ingångsvärdet egentligen. Inte för att du ska tjäna massa pengar på den egentligen. Nu görs det ju och det går bra för många av de klubbarna liksom. Men det finns ju också risker med det. Till exempel att man använder det för att tvätta sitt lands varumärke liksom, eller för att sälja fler flygbiljetter eller vad man nu vill göra för någonting. Men i grund och botten så är det ju för riskerna är för stora med att ha den typen av ägandeskap som vi har i framförallt England och ja, men även i Frankrike nu liksom. Men ja, jag vet inte, jag tycker bara att allt det här bara visar liksom det fulaste som finns med fotbollen och hur man lyckas också tvätta det på ett sätt som är det är så mörkt att man tvättar supportrarna att någonstans backa de här stadsbyggda projekten. Alltså, framförallt så har jag noterat det med Manchester City under många år, att när det gör granskningar av Abu Dhabi så svarar Manchester City-fans att jävla Liverpool-media. Liverpool-media, varför skulle de granska Abu Dhabi? Alltså, du kan hålla på Manchester City och fördöma Abu Dhabi. Alltså Manchester City är inte Abu Dhabi. Newcastle är inte Saudiarabien. Chelsea är inte Roman Abramovich. Det är liksom, den kopplingen måste bort. Vi kan liksom inte ha klubbar som är så tajt kopplade till sina ägare att ägaren någonstans är klubben. Alltså man måste kunna vara liksom tydlig med att det finns, de är irrelevanta. En klubbs ägare är helt irrelevant. De ska inte spela någon roll vilka de är. Och du måste kunna liksom se det negativa med dem också. Alltså det finns ju jättemycket negativt med allt, men jag kräver liksom inte att man ska ha jättebra koll på ägarstrukturen i Disney eller alltså förstå det problematiska i varför Saudiarabien inte är en bra fotbollsägare. Jag kräver liksom inte att man ska ha den bakgrunden, men jag kräver någonstans ändå att du inte ska följa blint och känna att jo, men det här är visst en bra ägare. Jag tror på dig. Jag tror på dig, din lilla massmördare. Liksom. Det tycker jag är farligt, att man någonstans bara köper den här sportswashingen att nej, men det här är ju min klubbs ägare, jag måste stötta den personen, eller jag måste stötta honom, är det ju alltså i alla fall. man måste stötta sitt lag, det är det du måste göra. Du måste inte stötta ditt lags ägare, för ditt lags ägare är inte klubben. Det är någon som har investerat i alla fall i England, i 90% av fallen så är din klubbs ägare en person som gör det för att tjäna pengar eller av andra olika motiv. Och det är inte så här, då är det irrelevant. Det är typ West Ham som har ägare som faktiskt bryr sig om sin klubb.
Men jag tycker det är så spännande där liksom, att det finns den här turismen man säger hela tiden om att nej, men sport och politik hör inte ihop överhuvudtaget. Fast det är ju tvärtom. All sport på stora arenan numera, över hela världen, ifrån liksom amerikanska superligorna till framförallt de europeiska fotbollslagen.
Ja, det är ju bara ägarna som säger att det inte ska vara politik.
Precis.
Det är för att de vill inte...
Ja. Och FIFA och UEFA.
Ja, men det är, så... ja, det är ju... Ja,
men det är alltifrån ja, det så här...
Alla sitter i samma båt.
Ja. Det är... ja, men om man tar liksom, om man tar en klubb eller en liga som NHL där det finns lönetak. Det är ju så här, det är ett superpolitiskt beslut sett från hur ägarna klarar sig, för att då ägarna är så här, ja men okej, vi behöver inte betala mer än så här mycket pengar för att spela, så kan vi tjäna mycket mer än vad de är värda på det. Och det är jättebra för dem att liksom säga liksom, nej men det är bra för alla att det ska vara så här, men i grund och botten så ligger det liksom en typ av liksom ekonomisk politik tanke bakom som liksom inte i förlängningen gynnar de som faktiskt utövar sporten. Och i Europa har vi sett nu liksom så länge då att väldigt skumma personer får gå in och köpa fotbollslag och hålla i dem. Och att folk nu, när liksom Ryssland har invaderat Ukraina, bara säger, aha, eller det här pågår det här? Känns så här, men hur fan kan jag ha missat det här? När sportsforskning har pågått hur länge som helst. Liksom. Mm. Det känns som att det nu ändå kommer upp en diskussion på ytan, eller liksom kommer upp på ett högre ställe där folk börjar prata om det. Det är ganska intressant ändå.
Men det är därför man verkligen hoppas också att det leder någonstans. Att det inte blir så att det blir att det här stannar vid liksom fördömande över vad Ryssland gör. Och det ska man ju såklart fördöma. Men att det inte stannar där och att det inte stannar vid att diskutera att det var dåligt att VM spelades i Ryssland 2018 och att Roman Abramovich äger Chelsea. Utan att man också då breddar sin... bredda liksom sitt sinne för allt vad det här är liksom ett exempel på, som också pågår, som kommer att liksom pågå senare i år och som jag tror att det blir svårt att det kanske är jättesvårt överhuvudtaget att sätta stopp för det här när vi liksom någonstans ändå har liksom accepterat det till den grad att det har blivit så enormt stort som det har blivit. Men att man i alla fall liksom, att man inte stannar här utan att man också så här breddar och ser vad är det som pågår i fotbollen och vad är det värt? Vad kan vi göra för att få stopp på i alla fall utvecklingen som den fotbollen fortsätter ju bara utvecklas åt det här hållet. Att man i alla fall kan få stopp på den utvecklingen och göra någonting annat av fotbollen.
Med det sagt så ja, vi kan väl försöka gå tillbaka och vara som vi brukar vara nu. Tramsa lite och prata om allt. Men, ja, bra, exakt. Bra Pontus, tack för det.
Icebreaker.
Det är ju så här, vi kan ju börja med att Liverpool faktiskt vann en titel igår.
Ja.
De vann ligacupen. Mm. Hur har du firat Pontus?
Ja, hur brukar man fira som mästa mästare?
Som mästa mästare.
Jag tror att vi har väl flest ligacuptitlar nu va? Ja. 9
läskcuptitlar.
Ja, läskcuptitlar. Överlag så är det så här, nej men ligacupen är ju kanske inte det man firar mest. Men
du ser ju oväntat fräsch ut, så jag antar att du inte hade noll night i alla fall.
Nej. Jag kom på det geniala här att man kan dricka hur mycket man vill fram till 8 och sen kan man bara dricka vatten. Och då klarar man sig bra den efter.
Okay.
Men ja, det firades på bra.
Var matchen en slut klockan 8?
Ja, men 9.
Jag tror inte att du slutade dricka innan matchen på slut. Så kan jag säga.
Nej, jag kan säga att när det var sista ölen beställdes väl efter femte eller sjätte straffen eller någonting. Men det funkade bra, jag mår bra idag.
Jag är på en bättre plats nu.
Ja, det är verkligen. Men Liga-cupen är väl överlag kanske ingenting man tar på jättestort allvar alltid. Det gör man ju inte, men det är ändå skönt att den här truppen får gå och vinna en titel nu.
Ja, du har ändå en titel mot Chelsea. Så det,
absolut, det, var ju det är inte, klart att, ja, att det fina med Carabao är väl att det är ju bara en sån win-win situation. Förlorar du finalen så, ja, då kan du ändå gå och skratta som Lukaku gör liksom. Det är ingen som bryr sig.
skrattade och klappade om Klopp.
Ja, ja, precis.
Jag tror ändå att det finns några som bryr sig om det kanske, eventuellt. Men det faktum att man har förlorat den finalen kanske inte sitter i 3 veckor som en Champions League-final förlust kan göra.
Det är korrekt.
Ja. Nej, men man blir inte, man bryr sig inte så mycket om att förlora en Liga-cup-final liksom. Det är värre att förlora en CL-final eller en FA-cup-final eller missa ut på PL-titeln sista omgången. Men vinner man så är det kul. Det är liksom, det är win-win situation. Det är så här, ja, förlorar, ja, vad fan, det var Liga-cupen, vem bryr sig? Och vinner man så bara, ja, Liga-cupen, vi bryr oss. Jag har ganska varma känslor till Liga-cupen också.
Varför då?
Ja, men för att jag tycker att det är lite mysig turnering. Ja. Just för pressen är inte så stor. Och, ja,
den lunkar på där bak.
Ja, och man kan vinna en titel. Det är ändå, det är trevligt att lyfta bucklar. Sen är det världens minsta lilla, ja, men typ champagnehållare. Typ. Så det är inte, det är inte CL-bucklan. Men det är trevligt. Och jag tror att det är viktigt för den här truppen att få vinna någonting. Liksom. Och jag tror det är viktigt för Mohamed Salah att få vinna någonting efter afrikanska mästerskapen och sådär.
Men matchen då? Vad tycker du om den?
Jag är inne på att jag nog kanske aldrig har sett ett så bra Liverpool som Liverpool är just nu. Och varit den senaste månaden. Att det ser skämt bra ut ofta. Sen Chelsea har ju några extremt bra lägen liksom. Det ska man komma ihåg. Att det var inte så att Liverpool var dominanta på något sätt. Utan Chelsea hade ju verkligen sina lägen. Men sen tycker jag Liverpool spelar väldigt bra. Man släpper igenom de här lägena som blir. Och det gör ju Liverpool titt som tätt. Men jag tycker att det är en ganska bra match.
En oerhört så här välbalanserad match. För den som satt och kollade på den. Det var ju ingen, som du säger, det var ju ingen så här total dominans åt något håll. Det var ingen liksom trist och tråkig match som många cupfinaler brukar kunna bli. För att man liksom inte vill chansa bort sig åt något håll och det är för mycket anspänning och allt vad det skulle kunna vara. Utan det var liksom en sevärd och väldigt så här välbalanserad match som hela tiden, det var svårt att säga vilka man liksom under matchens gång tänkte så här, ja, men nu vinner Liverpool eller nu vinner Chelsea. Alltså den kickade aldrig in, inte för mig i alla fall.
Nej.
Båda lagen Chelsea gjorde mål 4 gånger om.
Eller Liverpool gjorde mål. Det var ju verkligen, båda lagen skapade sina lägen och i slutändan så var det en slump. Det var en slantsingling om vilka som skulle vinna liksom. För så är det ju framförallt när målvakten ska gå upp och slå straffar, det är ju vad det är. Alltså det är inte så att Liverpool vinner för att de är ett mycket bättre lag. De vinner för att de hade flax. Typ. Ja, men det är ju så. Och hade Chelsea vunnit hade det varit samma sak. Det är ju så med straffar.
Men just målvakterna hade ju Petter ringt in och pratat lite om. Kanske ska lyssna på honom.
Kan säga så att Mandy gjorde ju, han är en jättematch.
Otrolig match.
Ja, han är ju en fantastisk målvakt. Det ska man ju, han är ju verkligen det. Han är jättebra. Och vann dessutom afrikanska mästerskapen på straffläggning. Men Kepa har ju bra bakgrund som målvakt på straffar. Och Petter kände behov av att försvara beslutet att sätta in Kepa. Och han gjorde det med en extremt erotisk röst. Vi tar och lyssnar på vad han ville förmedla.
Istället för att ni ska få fri led och bara idiotförklara tuschen, för det är så enkelt spår jag räknar med att ni är, så måste vi väl säga att det här är ju 100% ett fall av outcome bias. När det slutar som det gör och med den historik som Kepa har i Liga-cupen också, så är det liksom, det blir ju jävligt roligt då för alla er som har Kick and Rush bingo-brickan uppe, så det är ett jävla bra narrativa att Kepa hoppar in till en straffläggning och sen sumpar det fullständigt också. på framtida familjeträffar i det Arrizabalaga Home, så kommer ju ligacupen inte få lov att nämnas. Men om man tittar på liksom statsen och faktiskt bara lite nutningshistorien kring Kepa, så är ju Tuchels byte faktiskt helt rimligt. Kepa har vunnit, vad är det, typ 3 straffläggningar för Chelsea den här säsongen. Han är en utpräglad duktig straffmålvakt. Du vet om han har tagit betydligt fler straffar än Mendy har. Så att det handlar ju om att skaffa sig ett, i alla fall på pappret, så bra utgångsläge som möjligt. Och det vet vi ju att hade Kepa stått kvar på Fabinho chip eller ja, någon Liverpool-spelare där på manschetten där, så hade ju nog Kepa varit en hjälte och Tuchel framstått som ett geni. Nu blir det ju precis raka motsatsen, för att Kepa tabbade sig så fruktansvärt. Men till syvende och sist så är ju faktiskt frågan, hade spelat någon roll om Kepa byttes in eller inte? Eller, men det hade stått kvar. Givetvis i teori så hade ju Mendy kunnat sätta sin straff. Men grejen är att han hade ju inte tagit en enda av Liverpool-straffarna heller. Det är väl nästan det man faktiskt får ta med. Att det spelar liksom ingen roll om position, vana, hur många straffar han slagit tidigare i sin karriär, ålder, you name it. Alltså, Liverpool-straffarna var ju helt, helt otroliga. Från liksom säkerheten själv, Milner, till Salah, till Harvey Elliott, till Konaté, till Keller. Det var verkligen en straffläggning som Liverpool förtjänade att vinna till 100%. Att storyn blev Kepa, det är ju det rimliga. Men det är ju faktiskt så att det var en helt sanslös uppvisning faktiskt av båda lagen. Men framförallt har Liverpool tyckt att varenda straff där höll absolut högsta kvalitet.
Alltså, jag gillar att... Främst så gillar jag att Petter inte är här nu när vi ska svara på det här, så han kan liksom inte svara igen.
Det finns inga replikskiften här.
Nej, det här är fantastiskt. Så nu ska jag också prata i 3,5 minuter om min åsikt om det. Nej, men jag tycker det är kul att han liksom hänvisar till att vi skulle vara så otroligt platta att vi bara skulle idiotförklara Thomas Tuchel i det här. Mm. Och så gör han det absolut plattaste som går att göra själv istället och säger att, ja men vadå, Kepa har ju varit bra på straffar innan och det är ingen som vet om Mendy hade varit bättre i den här strafflägen. Nej, det är klart som fan att det är så. Men det går ju fortfarande att tycka att det är kul att Tuchel byter in Kepa, för att Kepa ska vara så otroligt mycket bättre idag i en straffläggning. Och sen att det går åt helvete.
Det är det som är kul.
Det är ju roligt. Alltså så här, jag twittrade om det här igår också. Sen var det ju såklart några smartskallar som skulle då gå in och svara på att så här, ja, det är ju lätt att vara efterklok. Eller ja, men med Kepas, jag förstår.
Det är väl
och
hela grejen med fotbollstyckeri också, att man är efterklok.
Ja, det är väl hela grejen med tyckeri i sitt... Alltså, det är ju ingen som tar ett dåligt beslut för att så här, det här blir ett dåligt beslut, det tar jag. Utan det är ju, man tar ju ett beslut precis som Thomas Tuchel gjorde här. Så jag fortsätter med min inkonsekvens av Tuchel. Men att han tror ju att det här är ett bra beslut. Det är klart som fan att han tror det. Och det förstår ju alla som kollar på den här matchen. Att här tänker han att han har ett liksom S i sin rockärm inför en straffläggning. Men det går ju fortfarande att tycka att det är kul. Att det blir liksom det sämsta bytet i världshistorien med det utfallet. Det går ju att göra sig lustig över det utan att för den saken skulle inte förstå varför han gjorde det, och att han gjorde det för att han trodde att det skulle bli bra. Det säger ju sig självt.
Ja, det är ju kul med den retoriken att säga, ja men man hånar United för att de köpte Maguire för 80 miljoner pund. Fan, ja, det är lätt att vara efterklok. Han hade kanske varit världens bästa mittback. Det vet man inte. Ja, liksom, vad hade du sagt då?
Folk hatar liksom kul. Allting ska bara vara så. Du får inte säga något om det här nu, för nu har du redan facit i hand. Man bara, okej.
Det hade kunnat vara annorlunda.
Ja, exakt. Men däremot så tycker jag att det finns... Jag tycker att det finns en anledning att ifrågasätta beslutet redan i stunden när det sker. Och det är ju just det som Pontus var inne på tidigare, att Mendy gör ju en supermatch. Mm. Han är otroligt bra. Är det, alltså, då direkt när det här bytet sker så tänker man, då vet man ju varför han gör det. Samtidigt som man tänker, men Mendy har ju varit svinbra i den här matchen. Är det inte bättre att låta honom fortsätta stå? Just för att straffar är så mycket... Men det är ju inte alltid logiskt i en straffläggning, och det är väldigt mycket så mentalt. Men du hade kommit in i en straffläggning i ett väldigt bra mentalt mode för att han har gjort en så pass bra match som han har gjort. Och det, förmodligen så gjorde ju Kepa det också, för att Kepa har ju såklart vetat om att går det här till straffar så finns det en ganska stor chans att jag kommer bli inbytt. Jag tror att Tuchel har väl pratat med spelarna om hur han tänker vid en eventuell straffläggning. Och att så här,
man får hoppas att han gjorde det.
Ja, ja, men och han, jag tror att han har uttalat sig om det också när han har fått en massa frågor om det här. Det är klart att det här var en plan vi hade. Det var inget beslut som togs bara så där. Och det var ingenting som förvånade någon av spelarna heller att det bytet kom. Så att, men jag tycker ändå att det finns en anledning att ändå tänka på det, både nu i efterhand men också som sagt i stunden där, att så här, man förstår bytet, man förstår varför han gör det, han har statistiken på sin sida för att göra det bytet, men du som är en helt otrolig målvakt och som har gjort en helt otrolig match, alltså, det är där jag inte riktigt får ihop att det här var ett byte som var tvunget att göras.
Men i det här läget så känner jag att så här, det enda raka det var ett bara, men låt honom stå kvar. För att så här, i det här fallet så blir det, om man tar in en annan målvakt så blir det så här, men den målvakten kan ju, man riskerar ju väldigt mycket om det går till helvete. Och den målvakten man byter ut i det läget känner bara, men jag är helt värdelös. Så det som hände nu var ju att man egentligen tog två målvakter och sa, ni är jättedåliga båda två.
Jag tänkte
så
på det när de liksom zoomade in också men dy där. Mm. Jag tror att det var typ inför den sista straffen eller någon av de sista. När de liksom zoomar in hur han bara står där och bara kollar på det här, så tänkte jag bara så här, fan vad han måste vara irriterad nu ändå, alltså. Även om han visste att det här skulle komma. Men med den jävla matchen i ryggen och se det här gå till liksom straff 7, straff 8, straff 9, straff 10 och bara så här, ja, jag har gjort allt under hela matchen, men här finns det inget jag ens kan försöka göra.
Men varför, det känns verkligen som att klubbarna har blivit mycket bättre på att träna på straffar och vara förberedda på straffar. Alltså, det är 10 straffar var som går i mål.
Ja.
Och det är väldigt bra straffar i mångt och mycket.
Väldigt bra.
Det är väl någon straff som Keller kanske ska rädda och kanske någon som Kep borde ha varit närmare på.
Men det är ändå superintressant att det sker först nu. För jag menar, för bara 5 år sedan var det inte så här.
Men det var ju samma med United, ja. Villarreal i Europa League-finalen i våras. Liksom, att, ja, det, alla straffar går, de går fan i mål. Mm. Och klubbarna, spelarna har blivit så jävla mycket bättre på att sätta straffarna. Och som, ja men... Salah har ju haft den där att han liksom har stenkoll på vilket håll målet han slänger sig åt. Och att det var ju någon match var mot Watford när jag gick fram till Ben Foster och frågade, nu fick jag ingen straff här, men hade jag fått det, vilket håll hade du slängt dig åt? Och liksom håller koll på, det, på dem, liksom försöker verkligen lära sig hur målvakterna beter sig, för att, att det någonstans är viktigt för dem att förbereda sig på det. Och det, jag tror det kan bli jätteviktigt i typ Champions League framöver, alltså att det är en klubben som är bäst på att vara förberedd på straffar kan nog vinna ganska mycket på att vara det. Mm. Att det är också en del av i spelet liksom.
Jo, men verkligen. Det, men tidigare har alla bara, ja men det är lotteri.
Ja men exakt. Bara, ja, men tidigare har det varit så. Det är så, vem är mest sugen på att slå? Ja. Inte jag. Okej, men du är lite mindre osugen på att slå. Så de som är, ja. Ja, det har, så, jag tror att de har, man tränar mer på straffar, tror jag.
Hade Petter ringt in någonting om Luis Diaz också?
Ja, Petter hade en spaning om att Luis Diaz är den spelaren helst hade tagit till Manchester City. Aha. Så vi kan ju lyssna på vad han har att säga om den otroligt fina colombianen, va? Mm. Vad fin han är. Alltså, han har ju verkligen shades av Luis Suarez i sig, i liksom det här bara vilja. Man ser på honom att han bara vill liksom göra mål hela tiden. Kosta vad det kostar vill. Men vi hör vad Petter har att säga.
Innan vi helt sett på Liga Cup-final också, så måste vi ju prata om kanske den spelare som jag känner så avund för att han inte spelar i Manchester City. Och det är klart att man kan titta på Virgil van Dijk till exempel, som hade gjort City helt ogenomträngligt försvarsmässigt. Mohamed Salah som är en av världens absolut bästa fotbollsspelare. Givetvis, men de känner man inte den typen av avund för att liksom, det finns världsklassspelare i många andra lag och man kan inte ha alla och sådär. Men Luis Diaz, nu när man verkligen fått lära känna honom, för att se vad han kan göra och framförallt för att se honom i det här liksom, hans första final, första riktigt stora match för Liverpool. Vilken jävla lirare! Jävla skoj han har på plan. Det är ju, förlåt så trött jämförelse, men det är ju Ronaldinho-vibbar. Det är ju en kille som bara har kul. och sprider glädje och väcker liksom barnet igen. Och det där, alltså den typen av gatafotbollsspelare, någon som han, det känns som att varje gång han får bollen så vill han göra någonting kul samtidigt som något konstruktivt. Visst, det går att säga att han kanske skulle ha passat Mohamed Salah någon av gångerna han valde att dundra på istället, men jag vet inte, det är någonting så jävla livsinjutande att se honom spela och någonting som jag känner väldigt stor avundsjuk inför att han spelar i Liverpool, för att ni har ju inte bara ganska uppenbart en klassspelare utan en artist och en glädjespridare som är något utöver det vanliga.
Ska vi förtydliga att Petter är alltså ute och går medan han spelar in de här? Det låter så oerhört suspekt när han liksom har sina monologer här.
Han hävdar i alla fall att han är ute och går.
Ja, så vi får se. Men vi vet inte. Vi vet, det ska vi vara ganska transparenta med. Ja.
Men Ronaldinho, det var länge sedan.
Ronaldinho, han är så kul.
Oj fan.
Glädjespridare. Mycket bra. Tack Petter för det inspelet.
Någon spontan kommentar på det, annars går vi vidare.
Nej.
Matchgenomgång. Oj. Matchgenomgång.
Matchgenomgång. Oj.
Genomgångsmatch.
Matchgenomgång.
Jag har hittat citat här då. Jag har en 3-årig dotter hemma som hade kunnat berätta att det var en straff. Det sa Frank Lampard efter matchen. Efter att VAR bestämt att Rodri inte tog bollen med handen strax efter att Foden gett Manchester City-ledningen. Och det var ju då en ledning som ledde till att City tog 3 poäng. Petter har ringt in en grej till det här också, ska sägas. Det var 6 minuter långt, så vi lägger det i slutet på avsnittet. Men jag hörde honom säga att den här matchen handlar om Rodris hands. För det är vad det är. Det är en hands. Så det var ju 3 oförtjänta poäng. Eller vad säger du, Pontus?
Ja. Alltså, City gör ju ingen bra match. Everton gör ju en bra match. De står ju upp liksom. Så det är klart att för dem är det ju jävligt surt. Sen är det så här, ja, varje poäng räknas ju där nere, men det är ju inte de här matcherna de ska hämta hem det liksom. Everton ska ju klara kontraktet långt innan det här egentligen, men också de har ju, ja, det är inte mot Manchester City de ska hämta poäng. Så är det.
Däremot så öppnar ju det här för ytterligare liksom en diskussion om VAR-systemet. Om man redan har, jag menar, länge har det ju pågått. Det gick ju från att vara liksom en i diskussionsstadiet antingen så här, argument för eller emot VAR, baserat på hur man liksom såg framför sig att det skulle bli innan det hade börjat implementeras, till att det var i ett stadie där allting tog skitlång tid, det var jättejobbigt, det var nytt, väldigt många var emot, väldigt många var också så, men det kommer bli bra i längden, till att det nu när vi har haft det i längden, för nu har vi ändå haft det i tillräckligt många säsonger för att kunna liksom, även om det behöver utvärderas och kanske utvecklas hela tiden, men ändå så här, dra några slutsatser av hur det faktiskt har blivit, så har ju en stor diskussion om VAR har ju varit dels det här, hur långt bak börjar en situation, alltså hur långt innan ett mål ska man börja kolla om det fanns någonting till exempel, och är det verkligen så himla kul och viktigt att man liksom tar millimeter offsiderna som liksom inte en enda människa eller dator kan se att det är en offside egentligen, men att man väljer att ta den ändå för att det var 2 millimeter offside. Men sen så finns det också den här diskussionen som uppstår här, där om jag är helt korrekt informerad, att man säger att den handsen togs inte för att det gick inte att se tillräckligt tydligt på bilderna om bollen tog i den, vad kallar man det? Vad kallade man det i
röda
den
röda zonen, va?
Precis, som röda är zonen. Från, vad är det, så här, botten av armhålan och neråt typ, som är handszonen då på en arm.
Under ärmen. Där ärmen tar slut på tröjan.
Ja.
Där under får ni inte nudda, men över där är det okej.
Okay. Och det är ju det här som blir när man, och det är det här som vi som från början var väldigt emot var alltså menade att vi kommer att komma till ett läge där vi liksom nagelfar situationer och det kommer behöva att skrivas om regler utefter VAR-systemet också. Och är vi verkligen beredda på det? Var liksom frågeställningen då. Och det är ju det som hände nu. Det fanns en liknande situation i Italien när Milan spelade mot Udinese i helgen. Milan leder med 1-0. Udinese gör ett mål. Det är hands. De gör ett handsmål. Men målet godkänns och matchen slutar 1-1. Domarna har i efterhand, eller domarförbundet har i efterhand så här, gått ut och sagt att det här är ett mål som såklart inte borde ha godkänts. För att det är jättetydligt att det är hands. Men domaren, eller domarna blir det ju, vare sig huvuddomaren eller vardomarna kommer att bemötas med någon slags bestraffning för det här. För att också så, de bilderna som fanns tillgängliga där och då var inte tillräckligt tydliga. Och domaren på planen hade inte sett det i realtid att det var hands. Och det är också så att då, det blir ju då att man ställer sig frågan, men varför har vi videodomarsystemet om videodomarna inte kan se på videon vad det är som händer? Mm. När det är ändå så pass uppenbart som det är i båda de här två fallen. Mm. Så att det blir ju liksom den här ständiga diskussionen om VAR växer ju till liv av den här typen av situationer.
Exakt. Och då är frågan, är det då egentligen bara en enda stor jävla konspiration det här?
Bonus. Nej, det är klart inte är. Det är ju...
Vad bra att du försäkrar.
Nej, men var... Nej, men det är inte är. Det kan ju vara något annat. Det kan ju vara att man känner, sitter under en extrem press och man känner att
sannolikt.
Här är ett beslut som jag måste ta som kan innebära om sitter under titeln eller inte. Och att man kuvar under pressen helt enkelt. Att man får svårt att ta ett bra beslut för att man känner en enorm press. Liksom. Det så kan det vara. Men det det finns ju någonting där som Lampard avslutade hela sin rant med, att jag fick inte svar, de sa att de inte kunde se på bilderna, och bara, ja, min dotter kunde se det, och sen avslutade han ju med att säga att jag förstår inte, it's incompetence at best, if not someone needs to explain what it is. Alltså, det här är i bästa fall så är det inkompetens. Mm. Om det inte är det, vad är det då? Ja, då är det ju, han syftar att det finns en konspiration typ. Men det jag tycker han sätter fingret på sig, i bästa fall så är det inkompetens. Och det är väl det är någonstans. Alltså det är inkompetens.
Jag vill säga att det är till 100% inkompetens.
Och det är högst problematiskt för domarkåren och bilden av domarkåren att de sitter i varrummet. Det är Chris Kavanagh i den här matchen. Han är ju en av de mest profilerade domarna i Premier League. Han dömer ju stormatcher till höger och vänster. Han är en väldigt vanligt förekommande domare i stora matcher. Och han ska sitta där, se bilder i slow motion, stanna, men han ser det inte. Och då är frågan så här, men om han som profilerad domare är så inkompetent, hur inkompetent är de andra domarna då? Alltså det är ju... Det ser inte bra ut för domarkåren. Alltså det man borde ha gjort är att ha ett anonymt varrum egentligen. Alltså att det sitter ett gäng som jobbar med, alltså inte att det är domarna på planen. De är ju ofta är det så att de som är på planen och domare, de är inte alltid bäst på att tolka regelboken. De är bara fitta. Alltså väl tränade menar det alltså. Men sitter i varrum.
Det är en engelsk podd så vi får anglofiera upp.
Ja, det gör jag tyvärr alldeles för ofta tydligen. Men de det är så, i bedömningen av vilka, alltså om du ska få döma på den här nivån, då måste du klara vissa fysiska test liksom. Och det säger ju egentligen du måste kunna ha bra koll på regelboken obviously, men du måste också vara vältränad. Men det säger ju att det finns de som kanske är bättre på att tolka regelboken som skulle kunna sitta i ett varrum och inte vara lika vältränad eller kunna springa lika snabbt och sådär.
Men är det där vi behöver i förlängningen då i VAR-systemet? Alltså VAR-domare? Ja, legit VAR-domare, alltså domare som utbildas för att sitta i kontrollrummet snarare än att springa ner på planen. Att det ska vara två helt olika yrken.
Ja, jag tror att vi behöver samma.
Jag tror att det är helt olika kompetenser.
Ja, exakt.
Det är det, för att jag menar, på planen så måste du vara väldigt snabb och klara av att ta ett snabbt beslut, tolka situationer, se där du kan se. Men sitter du i ett tv-rum och bara kan loopa allting om och igen och kommer från planen och är van vid det snabba beslutet och kan för första gången börja, aj fan, nej, nu måste jag nog tänka efter. Det är en helt annan kompetens.
Ja, och det blir också annorlunda i att det är olika vardomare för varje match.
Ja.
Det bör väl sitta ett team team som bedömer samma situationer och att det är samma domare som gör det. Vi har vardomare som är utbildade vardomare för att ta hand om alla matcher. Och det är liksom, då får vi en mer rättvis bedömning skulle jag tro. Men det blir ju tyvärr inte bra för domarkåren och förtroendet för domarkåren. Och det är inte bra för fotbollen att man inte litar på domarna. För här har vi en domare som tar ett beslut som en treåring skulle kunna fatta. Alltså han misslyckas. Ja, men så misslyckas med att ta ett beslut som vilken fotbollssupporter som helst i hela världen skulle kunna... Ja, nej, men, och det blir ju problematiskt när fansen inte känner ett förtroende för de som ska döma matcherna för att de själva kan ta beslut bättre.
Ja.
Alltså, du kan ju peka på vilken tv-soffa som helst i hela världen i princip, sätta den personen i det varrummet och säga, jo men det där är straff. Och det är liksom, men den här utbildade domaren som dömer liksom några av de största matcherna i världen, nej, han lyckas inte se det.
Men jag skulle säga, det här är min, alltså jag har alltid tänkt det här med VAR, och det här är en av de få grejerna jag har en otroligt stark åsikt. Jag fattar inte varför man i någon sport överhuvudtaget har kameradomare. Jag tycker det förstör hela idén med sport överhuvudtaget. Jag tycker det är helt värdelöst. Jag tycker hela grejen är att sitta där och se allting på tv och vara skitförbannad över att man inte klarade av att ta det på planen. Men det är vad det är, för det är samma sak i varje match. Jag tycker att man ska ge domarkåren credden att där på planen så tar de det bästa beslutet. De kan göra just där och då. Och ibland, ja fan, det var hans, ja fan, domaren såg det inte. Men när vi ska sitta efteråt och alla kan sitta, men nu ser vi samma tv-bilder, man bara säger, det är en helt annan grej. Jag orkar inte, jag tycker det är skittråkigt.
Ja, alltså jag håller med. Alltså min grundinställning till VAR har ju varit exakt densamma. Mm. Men jag tycker också att så här, det som VAR har gjort är ju också just det här. Att diskussionerna om domslut blir ju bara större. Och som Pontus säger, det är ju inte bra för domarkåren. För att diskussionerna blir bara ännu större nu. Förr var det så att, okej, jag såg det här på tv. Och sen kunde man alltid argumentera för att, men domarna har inte möjlighet till repriser. Nej, de har inte möjlighet till de här tv-bilderna och allt det här. Mm. Och då får man så här, även om man är förbannad. Och jag kan fortfarande vara arg på Montaris spökmål mot Juventus. Liksom. Men då är det vad det är. Mm. Liksom, det är vad det är. Man får bara släppa det efter ett tag. Här är det ju svårare att släppa det. Mm. Och det är ju det VAR har gjort, och det är det som inte har blivit bra. Men vi kom ju på en lösning som kanske eventuellt skulle kunna då.
Ja. Fan, ska vi skicka den till...
Ja, gör det.
Vad heter de? I PMGOL. Det är domarförbundet i England.
Det gör vi.
Hitta på med eller så drar iväg någonting och se om det kommer fram. Nästa match vi kan snacka lite snabbt om, för det är väldigt kul. Det är Leeds-Spurs 0-4. Spurs är 4 obesvarade mål på Ellen Road. Och vi börjar svenskt. Kulusevski nätar igen.
Och jag bara, vad är det som är kul med det här, tänkte jag.
Det är som är det roligt. Vi börjar
andra saker som
vet,
också...
Vet ni vad det är för någonting? Kulusevski.
Jättekul.
Nej, jag får panik på er.
Ja, nej, men kul med Kulusevski givetvis.
Ja, men jättebra. Mål. Precis allting som vi har pratat om att han behöver levererar han just nu.
Skitbra. Alltså han är verkligen jättebra. Ja. Och det kan man ju säga även om, att när Spurs slår mot Burnley med 1-0, vilket är ju ett lite platt fall efter att ha spöat City. Liksom. Men Kulusevski är väl typ Spurs bästa spelare den matchen också. Mm. Alltså han är jättebra. Och jag tycker mot Leeds, han är ju mer... Han har ju mer för det här laget än vad Son gör, tycker jag. Alltså,
det är början på en era.
Ja, men han är fortfarande ung. Alltså, det här är en, han kan bli väldigt, väldigt bra.
Jag känner mig ganska trygg med att jag sa under hans första tid i Juventus där att inom 5 år så är Dejan Kulusevski en världsspelare. Jag började bli nervös en liten stund. Nu känner jag mig rätt trygg igen, ja, så vi får återkomma. Vad är det, 3 år kvar eller någonting som jag har på mig till att han ska vara en fullblommad... världsklassspelare.
Superströmberg säger vi. Det är annorlunda turnering på ditt efternamn, vad jag brukar säga. Strömberg. Ja, det är skitsamma. Annars ska vi säga, det viktigaste nyheten är att tränare Marcelo Bielsa fick kicken från Leeds och Jesse March förväntas över. Bielsa var ju den som plockade upp Leeds i Premier League efter 6 år utanför högsta divisionen. Så frågan, är det verkligen han som är problemet för Leeds?
Det är klart att det är förmodligen inte han som är problemet här och nu. Alltså vi ska komma ihåg att det var inte bara att han spelade upp dem i Premier League. De slutade typ 9 i Premier League förra året. Mm. Vilket egentligen, det är klart att de kanske egentligen inte borde ha gjort det sett till vilken trupp de har. Och kolla på truppen nu, alltså, och kolla på vad har de så här näst lägst budget i hela Premier League. Alltså de är ju, det är klart att Leeds är ju historiskt, absolut, men här och nu så är ju Leeds i mångt och mycket inte egentligen ett Premier League-lag. Mm. Så att det är klart att det här inte är Marcelo Bielsas fel, även om det såklart alltid går att så här, utvärdera ett tränarskap. Ett tränarskap kan ju vara jättebra för en klubb i 2 säsonger, i 3 säsonger, i 10 säsonger, men det kanske inte är det för alltid. Det kommer ju en tid då man behöver förändring på alla möjliga plan i klubbar. Men här och nu så känns det ju ganska... Jag förstår om det finns många Leeds-supportrar som tycker att det känns väldigt, väldigt tråkigt att liksom Bielsa eran skulle sluta så här, här och nu.
Han är ju väldigt omtyckt bland fansen.
Ja, och det är han ju med all rätt såklart. Mm. Och det är klart att så här, man kan inte... Det är svårt att lasta honom för att de är i en svår situation nu. också med hänvisning till allt som han har gjort för Leeds de senaste åren.
Ja, alltså det är, de har ju haft enorma skadeproblem, ska man ju komma ihåg. Mm. Det är ju klart att det är tufft att spela typ utan mittbackar, ja, och utan defensivt nav. Så ja, jag tycker inte att det är rätt att sparka honom. Jag tror att det kommer inte bli bättre nu. Det är en för tunn trupp som har drabbats av för mycket skador.
Ja.
Då kan det bli så att man åker ur Premier League om man inte har en bredare trupp. Liksom.
Ja.
De har ju släppt in flest mål i hela ligan, ska jag säga, 60.
Mm. De har släppt in 13 på de fyra senaste, ja, tre senaste.
Och de har 23 poäng, Everton har 22 och Burnley har 21. Men både Everton och Burnley har ju 2 matcher färre spelade. Så att det ser ju inte bra ut.
Nej. Och sen ska vi Jesse Marsin som väl tog över i Leipzig efter Nagelsmann. Men också fick kicken efter att de hade torskat typ så 3-4 matcher på rad. Mm. Det gick inte bra alls. Han fick sparken. Jag har dålig koll på hur bra han är. Jag vet att Emil Forsberg var väldigt positivt inställd när han kom till Leipzig. Men det är ju, det är klart att det kanske kan bli en energikick så där som det kan bli när man byter tränare. Men att byta tränare här och nu känns ju som att det är klart att det liksom signalerar någon slags desperation att göra det på det här sättet i det här läget. Eller i det här liksom, ja, i det här läget på säsongen. Men också så här, ja, det kan bli någon slags energikick, men förmodligen inte mer än så med att byta tränare. Utan det är ju andra saker som behövs till för Leeds.
Sista då, Manchester United Watford 0-0. Vad krävs för att Manchester United ska börja göra mål överhuvudtaget?
Tur. Jag vet inte. Nej, men United gjorde en jättebra match tycker jag. Alltså,
ja. Men varför gör de inga mål då?
Ja, men här var det ju väldigt mycket, det var väl oflax liksom. De gör ju väldigt mycket bra saker, tycker jag. Alltså, de tycker det ser bra ut, de kommer till bra lägen. Bruno Fernandes missar ju väldigt mycket lägen. Elanga är fantastisk, tycker jag. Åtminstone i många stora delar av spelet liksom, ta bollen och helt orädd bara springer med den och skapar lägen hela tiden. Är ju med och skapar i princip 1-0 som är borten för offside också. Väldigt kul att se.
Det går bra för svenska forna.
Nej, men det kom bara till mig. Nej, men,
jag har aldrig sett någon se så nöjd ut. Någon, alltså, inte ens Lukaku såg så här nöjd ut igår efter att Chelsea hade förlorat en final.
Nej, men det går bra för svenska forwards helt enkelt.
Ja, och som sagt, jag tycker United spelar bra. Sen kanske att Watford är Premier sämsta lag, som Petter brukar säga. Men United spelar bra. Mm. De gör en bra match. De borde vinna den här matchen. Så det är otur egentligen. Alltså, fortsätter de på det här spåret så, ja, men då kommer de vinna matcher. Då kommer de göra mål. Så kommer jag säga.
Ja, du skulle springa vidare Pontus. Vi måste avsluta nu. Men då för konnässörerna så lägger vi då lite drygt 6 minuter av Petter Landéns take.
Om, ja, men om varför det är positivt för Liverpool att det inte blir straff i den här matchen.
Exakt. Det är väldigt bra. Det är bara så här, det var bara väldigt långt. Vi hann inte lägga in det så länge Pontus var kvar. Men det är jätteintressant och jättespännande. Så lyssna och sen så ses vi om en vecka då.
Kanske.
Hej då.
Everton segern är ju ingenting annat nästan än tydlig egentligen. City spelar tillsammans med Tottenham-matchen den senaste nu 2-3 förlusten sin överlägset sämsta match för säsongen. Det är så slarvigt, det är så ofokuserat och stressat, man känner inte igen dem. Pep har av någon anledning bestämt sig för att göra Bernardo Silva, som i höstas när han var mittfältare var en av världens bästa fotbollsspelare, till att sätta ut honom på någon slags periferi på en högerytterposition där han inte gör något avtryck överhuvudtaget. Jag fattar ingenting. Pep har väl någon plan, han har ju regel det. Sen är det ju svårt att förstå. Men jag med mina amatörmässiga ögon och kunskap undrar vad i helvete han håller på med. Men vi ska liksom inte beat around the bush, utan den här matchen handlar ju givetvis om Rodris Hans. För att det är det det är. Först tänkte jag så här, ja, men om de blåser av för offside innan, att Richarlison kutar offside i första läget, att det är det som nullifierar själva hans situationen, då är det okej. Okay. Då bedömer de att Hansen hade inte uppstått om inte Richarlison hade sprungit på en offsideboll. Och då hade det varit fine. Då hade det varit ett rimligt beslut. Och nu, jag håller med, alltså grejen är att jag ska vara lite så här på Citys sida, även om jag egentligen inte är det just den här strafffrågan, men det är ju lite svårt att se exakt i vilket tillfälle bollen träffar på armen, och det är ju precis i gränslandet där t-shirten slutar och det här de håller på med, vilken zon som är röd och grön på armen och sånt där. Men ibland så måste man sluta spreadsheeta fotboll och bara titta på det med sina ögon och säga som det är, att Rodri tog bollen med hands inom straffområdet och Everton skulle givetvis ha en straff. Det är ett helt bedrövligt uselt domslut. Och vad var domarna? Och de är oroliga för att bli så avgörande, att de blir avgörande. Det är kanske det. Var kanske bara liksom blottat en enorm inkompetens i domarkåren. Att när de tog beslut i realtid så kunde man inte gömma sig bakom att det går fort. Man måste ta ett snabbt beslut. Man måste ta ett beslut. Nu har de alltid i världen och då är det nästan som att det blir en låsning. Men, och det är det jag ska komma till som är kanske det viktiga här. Alltså, tanken på att det skulle finnas en, liksom, en utbredd korruption i domarkåren till Manchester Citys fördel, eller till andra lags fördel, eller mot andra lag, eller vad som helst. Det känns så jävla foliehattig. Det finns liksom inga bevis för det. Överhuvudtaget mer än liksom indicier. Craig Parson ser besviken ut, tycker man, när Harry Kane nickar in 3-2. Ja. Vill du använda det som anekdotisk bevisföring, så absolut. Alltså jag menar, om man singlar ut specifika kameraklipp, någon som rör sig i slow motion, tar sitt straff mot Wolves, där Juan Moutinho får bollen i armhålan, han får straff, och jämför det med där Rodri inte får straff emot sig. Så det är klart, är det som bara visas upp som bevismaterial, så är det lätt att tro det. Men sen kan man ju ta exemplet City Liverpool i början på säsongen, där Milner skulle haft en utvisning tidigt i matchen efter flera riktigt usla tacklingar på både Phil Foden och Bernardo Silva, men Lucas undvika det. Det finns, alltså det är inte ens lönt att dra upp alla exempel, för att diskussionen är så satans dum. Tills det finns det minsta handfasta bevis för att City skulle ha mutat domare, att Chelsea skulle ha mutat domare. Så att lägga kraft och tid på det här, det är så jävla dumt, för att de här lagen som ägs av personer som Roman Abramovich eller Chica Mansour eller så, det finns så stora problem med dem som det är. Att hålla på att relativisera de problemen genom att hitta på ett annat uppdiktat problem är ju att ta fokus på den riktiga frågan. De här personerna som stöttar krigsförbrytare, som Abramovich i Putin-fallet, eller som har en helt fruktansvärd regim som i Arabemiraten, de ska ju inte få lov att äga fotbollsklubbar och använda dem som sportswashing. De ska inte få lov att pumpa in miljarders miljarder för att bygga upp de här klubbarna till world beaters och samtidigt liksom sätta sin egen regim i ett gott ljus. Det är det problemet som ska fokuseras på. Inte ett uppdiktat att de skulle muta domare. Det är så förbannat dumt. Det är bara att titta på vilka matcher som helst om man nu ska liksom köpa problemformulering. Titta på matchen igår. Ja, nej, absolut. Van Dijk's offside bortdömda mål är ju liksom idiotiskt, men det är Naby Keita som undviker ett rött för en solklar stämpling i Chalobas grev. Ja, det är ju också en bedömningsfråga. Är det så att Liverpool har mutat domarna där? Eller den konstiga offside-bedömningen på Romelu Lukaku? Ja, alltså, målar du upp enskilda händelser som bevis för din tes och plockar de russinen och kakan, ja, då kan du säkert få det att framstå som att det finns en utbredd korruption och konspiration. Men det är så jävla dumt att jag inte vill ta den diskussionen, för att det tar fokus från det riktiga problemet, tycker jag.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.